Tack himmelske far för att du har skapat oss människor till gemenskap med varandra och till gemenskap med dig. Herre, hjälp oss att leva i en sån gemenskap med dig så att gemenskapen med varandra fungerar på ett rätt sätt. Hjälp oss att älska varandra så som du har älskat oss. Amen. I min dator har jag ungefär 1200 predikokoncept. Och jag numrerar dem utifrån tema och sen en siffra. Och när jag började förbereda den här predikan så skrev jag in medmänniskan streck 11. Jag har alltså predikat om medmänniskan minst 10 gånger förut. Ibland här, ibland i andra kyrkor. Och vad säger man då som man inte har sagt förut? Ja, det är inte så enkelt. Men jag fick lite tankar i alla fall. Och jag börjar med att läsa från Lukas evangeliets 11 kapitel, vers 11-13. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Om vi börjar med slutet så kan vi alltså be om Guds helige ande även att inte vi är perfekta på något sätt och vis. Jesus talar till och med om oss människor. Om nu ni som är onda förstår att ge sina barn goda gåvor. Och jag fortsätter med Romarbrevet 7, 18-20. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Bibeln är väldigt tydlig med att efter syndafallet så finns synden i oss och påverkar våra liv på ett radikalt negativt sätt. Så Jesus måste tala om de människor som lyssnade på honom, och de var ändå sådana som hade kommit för att lyssna på Jesus. Om nu ni som är onda. Och Paulus måste konstatera, jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. I den gamla människan som han skriver om så finns det inte något gott egentligen. Och ändå så kan vi konstatera att i alla kulturer och i alla religioner och bland människor i alla folkslag så finns det medmänsklighet ändå. Som Jesus säger, om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Alla friska föräldrar vill sina barn väl. Och även när människor har halkat så snett som lägervakterna i Tysklands nazitid, som var grymma, så kunde de ändå visa värme och kärlek till sina barn. Förvånande kan vi tycka, men det kunde de. Och så kan vi konstatera att medmänsklighet, den finns ibland oss på olika sätt. Att man är vänlig när man möts. I en butik kanske vi får ett leende av expediten, ibland inövad för den vill sälja. Men överhuvudtaget när vi möter människor på gatan, eller har ni varit med om att man möts och så om båda borde svänga höger så är en som svänger vänster och så håller man på att krocka, men man ger varandra ett leende och så reder man ut det. Sånt som händer. Det finns värme och medmänsklighet också i en fallen värld. Men Bibeln visar samtidigt på hur snett det går när vi lämnar Guds ord åt sidan, inte lyssnar på honom. Den gammaltestamentliga texten idag är hämtad från Jeremia 38 kapitlet, vers 7-13. Men jag kommer att läsa från vers 1. Men innan jag börjar läsa där, så kapitlet innan, Jeremia 37, berättar om hur kung Nebukadnessar i Babel har kommit till Jerusalem. Han har avsatt Jojakim och tagit honom i fånga, och så har han insatt en annan som kung. Sitkia blev kung istället, och han blev alltså en lydkung under Babels kung Nebukadnessar, och han skulle betala skatt till Nebukadnessar och allt skulle vara frid och fröjd. Även om de så att säga hade en stormakt över sig, så skulle det ändå fungera. Men kung Sitkia gör uppror, och så kommer Babels kung Nebukadnessar, hans överbefälhavare, och belägrar Jerusalem. Och Jeremia talar om för folket: om ni går över till babylonierna så får ni behålla livet. Om ni stannar här så kommer ni dö av svält eller pest. Och så är det vissa som inte vill höra på det där. Och då läser jag från Jeremia 38 från vers 1. Shefatja, Mattans son, och Gedalja, Passurs son, och Jukal, Shelemjas son, och Pashur, Malkias son, hörde vad Jeremia sa till allt folket. Så säger Herren: den som stannar kvar i denna stad kommer att dö genom svärd eller svält eller pest. Men den som ger sig åt kaldéerna ska få leva. Han ska vinna sitt liv som ett byte och få leva. För så säger Herren: denna stad ska överlämnas åt den babyloniske kungens här, och han ska inta den. Då sa förstarna till kungen: den här mannen bör dödas. Han gör ju människor modlösa, både soldaterna som är kvar i staden och resten av allt folket, när han talar så till dem. Han söker inte folkets välfärd utan dess ofärd. Kung Sitkia svarade: se, han är i er hand. Kungen förmår ingenting mot er. Då tog det Jeremia och kastade honom i kungasonen Malkias brunn på vaktgården. Det släppte ner Jeremia med rep. I brunnen fanns inget vatten utan dy, och Jeremia sjönk ner i dyn. Nu björn Ebed-Melek, en hovman som var i kungens hus medan kungen satt i Benjamins porten, fick höra att det hade sänkt ner Jeremia i brunnen. Han lämnade kungens hus och sa till kungen: min herre och kung, dessa män har handlat illa i allt de har gjort mot profeten Jeremia. De har kastat honom i brunnen, och där svälter han snart ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Då gav kungen denna befallning åt nubiern Ebed-Melek: ta med dig 30 män härifrån och dra upp profeten Jeremia innan han dör. Ebed-Melek tog då med sig männen och gick in i kungens hus till ett rum under skattkammaren. Där hämtade han trasor och utslitna kläder och sänkte ner dem med rep till Jeremia i brunnen. Och nubiern Ebed-Melek sa till Jeremia: lägg trasorna och kläderna under dina armar, mellan dem och repen. Jeremia gjorde så, och med repen drog det sedan upp Jeremia ur brunnen. Men han måste stanna kvar på vaktgården. En liten skillnad, den är inte betydelsefull i det här sammanhanget, men jag vill ändå peka på den. Bibel 2000 säger att Ebed-Melek skulle ta med sig 3 män för att dra upp. Men de flesta bibelöversättningar jag har kollat, och folkbibeln bland annat, en engelsk, en norsk och några svenska, har 30 män. Så förmodligen så insåg de att det kunde vara farligt, att det kunde bli motstånd att rädda Jeremia. Och så skulle det inte vara 3 män utan 30 män som skulle göra det hela. Men för händelsen i övrigt har inte det någon betydelse. De här personerna säger: Jeremia gör folket modlöst. En Herrens profet får aldrig fundera Om det jag säger gör folket glada, upprymda eller modlösa. För börjar man fundera så, då kan man inte vara en Herrens profet. Man måste säga det Gud har sagt att man ska säga. Och så hade Jeremia varnat flera gånger och sagt, om ni inte vänder om till Herren så kommer det att gå illa. Och när några fördes bort i fångenskap så fanns det falska profeter som sa att de kommer tillbaka snart. Och tempelföremålen kommer tillbaka snart. Och Jeremia sa, det dröjer 70 år innan de kommer tillbaka. Jeremia fick rätt. För han var en Herrens profet. De andra talade det som var populärt för folket att höra. När Jeremia släpps ner i brunnen så är det lite dy han sjunker ner i. Och där är han fullständigt hjälplös, mänskligt sett. Nubiern Ebed-Melek. Ebed-Melek betyder kungens tjänare. Och han var förmodligen en slav ifrån nuvarande Sudan. Förmodligen var han lite mörkare i huden än de andra som fanns där. Och han hade förmodligen inte så mycket att säga till om på ett sätt. Men han hade på något vis jobbat, gjort bra ifrån sig och fått förtroende. Och så var han kungens, var han hovman i kungens hus. Och vi kan ju tycka att det låter som en ganska bra anställning. Men han hade inte frihet att säga upp sig. Utan han var där. Men trots att han då levde under de förhållanden så inser han när han får höra det här. Och där finns det en koppling till samarierna från ett annat folk. Ebed-Melek var från ett annat folk. Men han hade den mentala resningen så han går till kungen och säger att det de har gjort mot profeten Jeremia, det är inte rätt. Han börjar inte fundera på, har Jeremia talat sanning eller han har talat lögn? Nej, medmänskligt. Man behandlar inte en människa på det sättet. Vad Jeremia har sagt, det var ointressant i just det här. Men man behandlar inte en människa så. Han kommer att svälta ihjäl. Alla i Jerusalem levde farligt. Jeremia hade ju sagt att de kommer att dö av svärd, svält eller pest. Så alla levde farligt, men man utsätter inte en individ ännu mer i det läget. Och när kungen får höra det här så ger han order till Ebed-Melek. Ta med dig 30 män och dra upp honom innan han dör. Och så får han göra det. Och Jeremia räddas också den gången. Jeremia levde farligt många gånger. Vi går vidare till den föreslagna predikotexten idag. Den är väldigt kort. Vad jag kan komma på så finns det bara två bibelställen som har fått ett namn. Johannes 3:16 kallar vi ibland för lilla bibeln. Därför att den enda versen sammanfattar hela bibeln. Och den här versen som är den föreslagna predikotexten idag kallas för den gyllene regeln. Alltså, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Jesus säger till dem som lyssnar på honom här i bergspredikan att det handlar inte om ni följer lagen till det yttre. Om ni bara låter bli att göra fel så räcker inte det. Men han säger också att det gäller inte att följa de äldste stadgar som var en utvidgning av lagen. Där man försökte tala om precis hur långt man fick gå på en sabbat, hur man skulle göra när man skördade och inte, om man skulle berätta det och det, och hur man skulle hantera offergåvor mer precis än vad Mose lag hade sagt. Och så säger Jesus, det är lagen och profeterna du uppfyller när du gör mot andra människor som du vill att de ska göra mot dig. Den här regeln finns i flera kulturer i en passiv form. Allt vad du inte vill att människor ska göra för dig, det ska du inte heller göra mot dem. Men Jesus nöjer sig inte med det. Det räcker inte att du låter bli att behandla en människa illa. Nej, han gör gyllene regeln aktiv. Vad du vill att andra människor ska göra för dig, det ska du göra för dem. Och då kräver det lite mer. Och så är det fantastiskt hur Jesu liv och lära stämmer överens. Du och jag, om vi är ärliga mot oss själva, om vi är uppriktiga, så vi kanske inte sträcker oss så långt som Paulus. Jag vet att i mig finns det inte något gott. Ja, lite allmän medmänsklighet man kan hitta i andra kulturer, kanske man kan hitta i mig också. Hedningar som gör väl mot varandra, så jag kanske når upp till den ribban också. Men även om jag, så att säga, stannar där, så det räcker inte, utan du och jag, vi behöver få Guds kraft för att verkligen leva ut vår kristna tro. Och för Jesus, om du och jag misslyckas, vi säger att vi tror på Bibeln, men vi lyckas inte alltid leva upp till vad den säger. Så för Jesus stämde lära och liv till 100%. I Matteus evangeliets 20 kapitel så har Jesus besökt Zacchaeus, tror jag, eller om det är ett annat. Ja, han är i alla fall på väg. Matteus berättar inte om Zacchaeus, men det är väl den händelsen. Han har varit i Jeriko, är på väg mot Jerusalem sista gången för att lida och dö. Och när han lämnar Jeriko så läser jag från Matteus, det 20 kapitlet, och det är två blinda som sitter där. I något evangelium så är det en blind som heter Bartimaeus, här i Matteus är det två. När de var på väg ut ur Jeriko följde mycket folk med honom. Två blinda satt där vid vägen, och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son." Folket sa åt dem strängt att vara tysta, men de ropade bara ännu högre: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son." Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade: "Vad vill ni att jag ska göra för er?" De svarade honom: "Herre, öppna våra ögon." Då förbarmade sig Jesus och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom. De här två som ropar: "Herre, Davids son." Att de uttrycker det så visar att de tror: "Herre, Davids son, det är Messias. Det är Messias folket väntade på." De har hört talas om Jesus, och så inser de och tror: det är Messias som kommer. Och Gamla testamentet talar om att Messias ska öppna blinda ögon. Efter vad jag har hört, jag har inte hårdstuderat det, men det fanns profeter som fick uppväcka döda. Det fanns profeter som fick hela lama, men det står inte berättat om någon profet som öppnar blinda ögon. Men det står att när Messias kommer ska han öppna blinda ögon. Och så bekänner de: "Du är Messias." förbarma dig över oss. Och så stannar Jesus och kallar dem till sig och frågar, vad vill ni att jag ska göra för er? Allt vad ni vill att människorna ska göra, er ska ni göra dem. Vad vill ni att jag ska göra för er? Och de svarar, Herre, öppna våra ögon. Vågar du och jag ställa den frågan till människor vi möter? Till människor som har behov på olika sätt. Du och jag kan inte öppna blinda ögon. Du och jag kan inte göra människor som är sjuka friska. Men vågar vi ställa frågan överhuvudtaget när vi möter en människa med behov? Vad vill du att jag ska göra för dig? Eller försöker vi så att säga att komma undan? Försöker vi att inte bry oss, i alla fall inte allt för mycket engagera oss? Eller försöker vi att hjälpa till så gott vi kan? När vi möter människor som gör lite mer än vad vi kanske förväntade och hoppades, så blir vi varma. Och skulle du och jag våga ställa frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Så blir det, vi kanske får frågor, eller vi får svar som gör att vi måste anstränga oss. Vi kanske måste engagera oss. Det kanske blir under en längre tid och inte bara något enkelt. Men vad det handlar om, det är Jesus som säger, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. I slutet på november, så jag körde hem från Linköping i dåligt väglag. Och vid rondellen i Hultsfred så var det halare än vad det hade varit innan. Och jag åkte upp på rondellen. Med Guds beskydd missade jag en skylt med så mycket, så det blev inga andra skador på bilen än att jag fick punktering på vänster framdäck. Och nya bilar har som regel ingen reservdäck, så det var inga bärgare. Första bärgaren var upptagen, han kunde komma imorgon för det var många som hade halkat. Men nästa bärgare kunde komma och kom från Vimmerby. Och drog upp bilen på flaket och så sa han att ja, jag ringer däckjouren i Vimmerby så löser vi det här. Och däckjouren i Vimmerby, det var ingen jour. En hade druckit lite alkohol och kunde inte komma, en passade barn och någon annan fick de inte fatt på. Det var däckjouren i Vimmerby. Men den här bärgaren, han hade en golfcaddy och han hade bytt till vinterdäck i veckan innan. Och så sa han, jag lägger på ett av mina däck på din bil så kan du köra hem. Så kan vi hämta det däcket i Nybro. Vi har transporter dit var tredje vecka och sånt där. Jag vet inte om han var kristen eller inte. Jag frågar inte. Men han levde upp till gyllene regeln. Och det värmde Lena och mig som var i bilen. Och jag kunde köra hem på natten och predika dagen efter. Jag behövde inte ens fråga vad han kunde göra. Han visste det själv vad han kunde göra. Och ibland ser vi vad vi behöver göra. Och andra gånger så får vi fråga, vad kan jag göra för dig? Och så handlar det om att vara öppna för människors behov. Och inse att vi kan inte fylla alla behov. Men vad Guds kallelse att göra det som vi kan. Tack himmelske far. För alla människor du har sänt i min väg. Som har hjälpt mig många gånger i livet. Och tack för de gånger jag har fått möjlighet att hjälpa någon annan. Herre, nu ber vi att ditt ord ska verka på oss. Så att vi både är öppna för människors behov och vågar uppfylla dem så långt vi kan. Och att vi vågar ställa frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Och Herre, hjälp oss att komma ihåg att när vi tjänar vår medmänniska, då tjänar vi dig.